Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag har ju fått hört väldigt mycket från tränare på olika håll att så här, Anna, tänk vad bra du hade kunnat vara om du bara tränade så här. Fast jag vill då säga flera gånger att så här, fast vänta nu, det kanske är på grund av hur jag tränar som jag är så här bra.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. I avsnitt 208 intervjuade jag Lovisa Modig, längdåkaren som när hon vägrade träna så mycket och på det sättet som landslaget krävde blev utkastad ur landslaget. Ett öde som berörde många och ett avsnitt som har blivit ett av de mest lyssnade i Maratonpoddens historia. Nu har det blivit dags att möta en annan längdåkare på elitnivå vars öde påminner en hel del om Lovisas. Hon heter Anna Dyvik och debuterade i världscupen 2016. Samma år tog hon sin första pallplats och efter det har hon haft många framgångar, bland annat i junior-VM och U23-VM. Men så kom nyheten i maj tidigare i år att Anna valde att lämna landslaget för att fortsätta satsningen mot OS i Peking 2022 på egen hand. Det här vill jag förstås veta mer om, men också om Annas tänk kring träning, hur upplägget fram mot OS ser ut och en massa annat såklart. Varmt välkommen hit till Maratonpodden, Anna.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Och du är ju med oss på länk, ska vi säga, för du befinner dig just nu i, är det Falun?
Ja, precis, där jag bor just nu.
Ja, och du har tränat här på förmiddagen?
Ja, exakt. Jag körde ett sprintpass tillsammans med träningsgruppen Dala Sports Academy här i Falun på morgonen. Och jag har hunnit med yoga också.
Nej, men vad härligt. Men du, kan du först beskriva det här sprintpasset? Var det löpning eller rullskidor?
Nej, vi körde rullskidor. Så körde vi skate, så körde vi som lite olika sprintblock. Så vi började med några typ trösklar på en bana lite runt. Och sen så körde vi två prologer. Och då körde man ju all out liksom. Och sen så körde vi några dueller eller heat. Så då körde vi också ganska snabbt.
Nu ska vi
se. Det var jobbigt.
Ja, det förstår jag verkligen. Och så dök det upp lite nya ord här för mig som löpanörd här. Prolog, det, är liksom, det brukar man ha i böcker och filmer och sådär. Men det kan man tydligen ha även i skidåkning.
Ja, precis. När vi kör sprint så kör vi alltid en prolog.
Vad är det för någonting?
Ja, då börjar man ju med att köra banan liksom själv. Så sätter man en tid. Och sen utifrån den tiden så utgår man ifrån... Ja, vad säger man? Alltså hur man startar typ och vilka heat man ska köra i och så.
Ah, okej. Okay. Så man kollar av lite grann vilken kapacitet man har och sen så utgår man från den när man kör. Okej.
Okay. Exakt. Och så måste du måste ju ta dig vidare från prologen för att få fortsätta köra heaten i en sprint. Så du måste ju komma topp 30 på en prolog. Så att till exempel på en världscup så är ju prologen väldigt viktig för att ens få köra heaten. Så dagen kan ju ta slut efter prologen. Så det är därför vi tränar ganska mycket på att bli duktiga på att köra prolog. Så att man är snabb där.
Men under träningen så får man vara med förstås. Resten av passet.
Ja. Men då åker man inte ut.
Nej. Men du, hur tänker man då när man gör en sån här prolog? För jag gissar att man får ju inte ta i alldeles för mycket. För då orkar man inte sen.
Nej, precis. Man lär ju disponera lite. Beroende på kanske... Ja, men... Vad man är i för form. Typ är det på näppen att man kommer klara topp 30. Ja, men då lär man ju köra allt man kan. Och klara och hoppas att man klarar av liksom att köra så hårt. Det är ofta ganska lång vila mellan prolog och heat den börjar. Så ofta kan man ju köra ganska hårt. Som på världscup, då är det ju bara att köra all out. Då är det ju ingen som sparar sig. Inte ens de bästa liksom.
Nej.
Och man vill ju gärna vinna prologen också.
Aha, varför är det något psykologiskt där i att vinna den?
Ja, man får ju oftast, man hamnar ju oftast i lite så här lättare hit. Och så är det ju också, på världscup så får man välja vilket hit man vill komma i. Och då är det en rangordning ut efter prologen, hur tidigt man får välja.
Ah.
Så att, det är ju lite fördelar liksom. Och så får man också bra FIS-punkter som är typ våran rankinglista. Så det är också kul att ha bra ranking.
Spännande. Och sen blev jag nyfiken på när du nämnde att du har kört yoga också. Går du på någon klass eller kör du på egen hand?
Ja, nej, men jag börjar gå på klasser. Ah. Eller vad man säger nu. Jag har ju kört ganska mycket yoga genom åren. Jag har ju haft en del ryggproblem och ja, men jag tycker liksom att yoga är bra för skallen och för kroppen liksom.
Mm.
Så det brukar jag försöka få med. Och så är det kul att göra någonting annat också.
Och jag kände bara, när jag gjorde lite bakgrundsresearch här på dig, så kände jag bara att vi har så många olika punkter. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. För att du är ju vloggare och du har ju helt underbara vloggar som jag har kollat på YouTube. Och sen så har du ju gjort det här som jag väldigt modiga, som jag läste om här i introt, att du har lämnat landslaget. Du har också varit väldigt öppen med din ångest och liksom den här att du inte passar in i skidåkarmallen, som det finns någon slags sån. Ja, men och sen träningen rätt och slätt. Jag har faktiskt precis lyssnat på en podd där ni djupdyker också i den här ryggproblematiken som verkar vara så himla utbredd nu bland många av längdåkarna. Så att, ja, vi får se. Var någonstans vill du börja? Vilket skulle du vilja börja med om du får bestämma?
Oj, jag vet inte.
Hur går det med vloggande? Tar du någon ny på gång?
Ja, men jag har nya på gång. Men jag har varit lite... Vi skaffade ju hund nu i våras.
Mm.
Så att jag har varit lite off med vloggandet. Jag känner att jag har haft lite mycket att göra och så har jag tränat mycket också. Så det ligger lite på is just nu. Men jag har några på G.
Men du, hur länge har du hållit på med vloggandet?
Ja, alltså jag tror typ kanske 2 år snart.
Mm.
Faktiskt. Men jag tycker det är jättekul. Jag är en ganska kreativ person och jag har mycket idéer och mycket energi och så att jag har ju upptäckt att det inte bara räcker för mig att liksom träna, äta, sova, då får inte jag mina behov tillgodosedda, så att jag försöker sysselsätta mig med lite andra grejer också som jag tycker är kul.
Mm. Jag tycker det var så himla skönt där när ni, och väldigt internt, när din sambo kommer in och säger urspår. Det tycker jag var jätteroligt. Ja. Det är liksom ingen snack om att ni båda är skidåkare, om man säger så.
Ja, nej. Nej, så är det.
Men du, alltså hur är det att vara idrottare och influencer / vloggare? Det är faktiskt en lyssnare som undrar det. För det är ju inte alla längdåkare på elitnivå som håller på med det här. Det är väl ganska få?
Nej. Ja, det är nog första gången jag blir kallad influencer.
Ja, men det är du väl.
Ja, men ja, nej, men de flesta skidåkare känns ju som att de tycker att sociala medier och sånt där är liksom det värsta som finns och att det är skittråkigt. Det är ganska många som tycker att det stör träningen och sånt, och det beror lite på vad man är för personlighetstyp kanske. Jag som är ganska utåtriktad och ja, men jag gillar att stå i centrum och så. Då passar ju sociala medier perfekt för mig. Och det är också en väldigt bra väg att gå för att kunna, liksom, kunna gå runt ekonomiskt också. Och utnyttja sociala medier. Så ser jag det på. Så att jag ser det lite som mitt sidjobb. Som ändå ingår i mitt huvudjobb med att träna. Och att jag ändå, det jag tjänar mer pengar på än skidåkandet.
Ja, men du var ju också öppen i en vlogg här i våras med att du faktiskt ville att folk skulle stötta dig ekonomiskt genom att swisha in pengar till din satsning här inför OS. Det tycker jag var, alltså det är väl ett jättebra sätt att nå ut om man kan och vill.
Ja, precis. Jo, men för nu när jag har valt att göra min egen satsning också, så då krävs det ju lite mer resurser ekonomiskt för att kunna åka på de lägrena jag behöver och ja, men kunna få den stöttningen jag behöver med till exempel fysios här hemma eller material och sånt. Det är inte självklart att det är någonting man liksom får. Så att det har ju varit super mycket värt att det är så många som har velat hjälpa mig. Och det är också, eftersom att jag har ändå en blogg och så här, jag är ganska aktiv på sociala medier, så har jag ju ändå vänner, eller vad man ska säga, som gärna vill vara med och stötta mig och som tror på mig och så det har ju varit jättemycket värt.
Mm. Hur har det gått med det här? Känner du att du har kommit in lite stöttning så att du känner att det liksom kan räcka fram till OS?
Ja, men det tycker jag. Det är väl, ja, men det är ju som, allting är ju bra att ha.
Ja, men jag gör
så det. Ja. Man behöver ju det. Så att, ja, men det har ju varit superbra.
Mm. Du, jag måste fråga dig lite off topic kanske, men vilken är din favoritvloggare?
Oj. Gud, alltså Helene Torsgården kanske.
Ja, men hon är skön. Jag såg att du kollade på Tan by Klara också en gång.
Ja, hon kollade. Hon tycker jag också. Hon är väldigt ofiltrerad och skön. Liksom.
Ja, gud ja.
Men jag kollar på hur mycket vloggar som helst. Jag och Gustav, min sambo, vi sitter ju varje morgon och tittar på vloggar när vi äter frukost.
Gud vad skönt. Jag önskar att min sambo var lite mer sugen på att kolla vloggar, men han kollar på andra saker. Han kollar på så här matlagningsklipp som jag är helt ointresserad av.
Ja,
men,
så,
ja, men vi är lite olika där. Då tänkte jag, men kanske skulle kunna ta tag i det här då med ditt, som ligger närmast i tiden då, det här beslutet att du lämnar landslaget. Och när vi hördes här inför den här intervjun så sa ju du också att ja, men det är ju såklart lite känsligt att prata om eftersom du fortfarande befinner dig i en beroendeställning till landslaget.
Mm, så är det ju.
Ja.
Men det är ju liksom inte, mitt beslut att inte vara med i landslaget i år har ju liksom, men det ligger ju mycket i att jag kanske inte riktigt har varit liksom, deras träningsfilosofi de senaste åren har inte riktigt liksom legat i linje med min filosofi. Och jag har väl känt ganska mycket att amen, jag börjar hitta liksom vad som funkar för mig och jag har ganska mycket krångel med ryggen vilket gör att jag måste anpassa en hel del. Och jag känner också att det är som att jag börjar hitta lite min egen väg och det som utvecklar mig och att det har varit ganska tydligt vilken typ av träning det är som funkar. Så känner jag liksom att så här, ja, jag är ändå 26 år nu och jag kanske inte håller på liksom jättemånga år till. Det är läskigt att tacka nej till landslaget för det är ju såklart, alltså jag har ju drömt om att vara i landslaget ända sedan jag var liksom fem, nej inte fem år kanske, men 6 eller 10 år typ, däremellan. Men så att det är läskigt att tacka nej till en sån grej och man får ju mycket stöttning och fördelar av att vara med där, men samtidigt så känner jag så här att om jag tror på någonting, varför ska jag inte våga gå den lite läskigare vägen och liksom våga tro på mig själv och mina egna tankar och idéer när jag liksom är sugen på det, så tror jag att jag hade nog ångrat mig som tusan när jag hade lagt av. Om så här, tänk om jag bara hade tagit ett år eller två där jag liksom kör min grej och ser hur det funkar.
Nej, men jag förstår dig till 100% och lite grann då med det här avsnittet som du medverkade i en annan podd så pratar ni just om det här att det är ju väldigt mycket så här one size fits all i landslaget och att det inte finns så mycket utrymme för individualisering och det är ju, i mina öron då som inte har, som har noll koll tycker jag ändå att det verkar lite märkligt för att även liksom på elitnivå så alltså alla är ju inte stöpta i samma form utan det är ju väldigt, man är ju väldigt olika.
Ja, men det känns ju som en sjukdom som längdskidåkning i stort har. Alltså det finns ju, jag vet inte om det beror på kanske att det har funnits väldigt så här starka förebilder från förut. Och så här Wassberg och Gunde och alla de där som tränade liksom ute i skogen och typ släpade däck och körde hårt som tusan och bara... Alltså,
ja, snorade och slet.
Piss. Ja, men typ mådde piss och bara körde på ändå, bara borra ner huvudet.
Ja.
Det finns ju en sån kultur inom längdskidåkning och... Man blir ju jäkligt creddad om man är den typen av personen. Alltså det är ju... ofta så är det ju de personerna som... Om en sån typ av person gör ett väldigt bra resultat eller tar en medalj på något VM och så, den personen blir oftast lyft i skyarna. Medan en person som kanske har valt en lite nytänkande eller speciell väg, den blir inte lika lyft på samma sätt. Utan det är ju som att det finns ett rätt och ett fel av hur man ska vara, även fast det inte passar så många.
Mm. Och det är lite grann så då uppfattar jag när du beskriver att om man har använt ett annat sätt, ett lite modernare sätt och lyckas lika bra eller bättre så har man ändå inte kämpat lika hårt och liksom, snorat och svettats lika mycket som den då som har borrat och varit väldigt långt ner i gruvan.
Precis, men så tror jag att det är. Det är också som, jag har ju fått hört väldigt mycket från tränare på olika håll att så här, Anna, tänk vad bra du hade kunnat vara om du bara tränade så här. Mm. Fast jag har fått lov att säga flera gånger att så här, fast vänta nu, det kanske är på grund av hur jag tränar som jag är så här bra. Att det kanske inte är att jag kan vara bättre. Eller att det är såklart att jag kan vara bättre. Men det är kanske inte den träningen som kommer göra mig bättre. Utan det är kanske att jag fortsätter träna så som jag gör.
Kan du då beskriva, för det här tror jag väldigt många är nyfikna på, och jag tror också att väldigt många har avsnittet med Lovisa Modig i bakhuvudet. Och du sysslar ju med sprint, om jag då har fattat det rätt.
Ja,
det
liksom... både och typ. Men jag har lättare för sprint skulle jag säga.
Ja.
Men jag är ganska bra på distans också.
Ja, just det. Ja, men vilka distanser är inom sprint som man tävlar på främst?
Men då är det ju typ så här, ja, upp till 1,5 kilometer.
Upp till
så kör du ju det fyra gånger. Ja, precis. Så kör du det ju fyra. En prolog och sen tre hit kör du.
Prologen, ja. Där hade vi den. Just
ja,
det.
Precis. Okej.
Och det är ju inte långt alls. 1,5 kilometer.
Nej. Nej, det är det inte.
Och då är det verkligen maxpuls från början i princip.
Ja, jo, det är det ju. Gud ja. Ja, men då måste man ju verkligen ha hög kapacitet och vara snabb samtidigt som man ska kunna hantera mjölksyra. Och så är det ju oftast väldigt tuffa banor, så att man måste ju vara bra uppför och nedför och i kurvor, och så kör man ju mot varandra, så man måste ju vara duktig och hitta positioner och vara lite snabbtänkt och så.
Det också, det finns en sån, ja precis. Mm. Okej, men kan du beskriva då lite kortfattat hur du tränade tidigare och vilka justeringar du har gjort idag som funkar bättre för dig?
Ja, precis. Men jag, tidigare så körde jag ganska, men den klassiska skidåkarmodellen, typ så här... Kanske typ 25 timmar i veckan, mycket långa pass, mycket samma hela tiden. Inte så mycket inslag av typ impulser eller inslag av andra så här tekniska grejer. Ganska mycket bara ut och nöta.
Förlåt,
och så långa trösklar.
Förlåt Anna att jag avbryter dig. Impulser tror jag inte att alla är bekanta med. Det är lite skidåkarterm. Kan du bara säga vad det är för något?
Ja, men det är typ att man kör under ett lugnt pass, kanske ett typ 2,5 eller 3 timmars pass, så kör du typ inslag av 10 sekunder eller 15 sekunder där du kör allt du kan liksom.
Okej, okay, bra.
Så det blir som, ja, det är en impuls.
Yes, okej, okay, då så.
Ja, och så har jag kört mycket långa trösklar, mycket uppför och inte så mycket liksom snabb fart kan man ju säga. Alltså nej, mer bara åka långa backar uppför typ. Och det har ju inte passat mig så bra.
Det lät inte så kul när du berättar.
Nej, alltså vissa tycker ju att det är kul. Vissa tycker ju liksom att det är jättetillfredsställande att bara gnugga på vissa personer. Men sen finns det ju faktiskt personlighetstyper som till exempel jag som inte alls mår bra av det. Varken fysiskt eller psykiskt har det funkat för mig. Så nu kör jag ju mycket mer. Jag kör ju typ fler pass nu för tiden. Men jag kör kortare pass och så kör jag med mer inslag under passen. Med till exempel tekniska grejer eller impulser. Eller, ja, men bara, jag kan också köra mycket att jag byter. Typ att jag kanske kör skate en timme, sen springer jag en timme, sen kör jag klassiskt en timme. Att jag kombinerar mycket så. Och sen är väl typ den största anpassningen är väl kanske att förut så gjorde jag en plan liksom för hela året nästan. Och så tränade jag den och följde den och sket lite grann i hur det kändes liksom. Utan då var det så, på sommaren då ska man vara sliten, då ska man vara trött. Så det spelar ingen roll liksom. Och så kände man hur man bara blev sämre, 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 sämre. Och var helt slut liksom. Och sen när man väl skulle tävla så stod man där och bara, ja vad kul att tävla nu när jag är helt slut liksom. Så nu istället så känner jag ju att jag är mer kreativ i min plan. Och jag är ju min egen tränare också sedan 2 år tillbaka. Med diverse bollplank runt mig. Så att jag är mycket mer kreativ i träningen. Vilket också har varit superbra för min liksom, motivation och glädje till allting. Att jag känner liksom, jag kan ju planera liksom typ 2-3 veckor i förväg. För att ha som en liten grundstomme. Men ofta så är jag väldigt duktig på att anpassa från dag till dag och att jag följer känslan lite och så här, men hur känns det nu och vad hade jag behövt nu? Eller liksom, vilka pass kan jag köra nu som jag får ut mest av? Att så här, är jag jäkligt, så här, känner jag så här, jag känner mig väldigt stark och fräsch i överkroppen. Ja, men då, så här, då ska jag ju helt klart slänga in ett stakpass nu, för då kommer jag ju få ut mest av det. Istället för att så här, jag är helt slut i överkroppen. Ja, jag har planerat här att jag ska köra en timme tröskelstakning. Ja, men då kör jag det. Att så gör jag inte så mycket nu längre. Och sen, men jag försöker också så här, det är ju lätt att man inte lyssnar på typ de mentala signalerna också. Jag har varit jäkligt duktig att strunta i dem. Att så här, jag tror att i skallen så har jag tänkt så här, ah, skitsamma, det spelar ingen roll. Jag ska köra det jag ska köra ändå. Men nu har jag ju blivit mycket mer lyhörd och tar mig själv på allvar typ lite mer. Att så här, men känner jag att jag inte har lust att staka, men då kanske det är en signal till att jag inte ska göra det just idag. Mm. Men det betyder ju inte att jag inte aldrig mer kommer staka. Utan det är ju bara att anpassa efter det. Då kommer jag ju en annan dag så här, ah, fan, idag har jag lust att staka. Ja, men då kör jag stakning idag.
Men du, nu måste jag fråga. Du säger att du planerar inte så långt fram. Du går mer på känsla. Men har du ändå någonstans i bakhuvudet eller nedskrivet någonstans att de här momenten behöver jag få in så här mycket av? Eller är det verkligen så här, du går på känsla helt och hållet? Om du förstår vad jag menar.
Ja, alltså jag har väl ändå i bakhuvudet lite så här vad jag tror. Alltså man utvärderar ju sig själv hela tiden. Och vet ju sina styrkor och svagheter. Så såklart att jag vill ju alltid bli bättre. Och jag har ju fortfarande liksom en väldigt, väldigt stark drivkraft till att hela tiden förbättras. Vilket gör ju att automatiskt så har jag ju i bakhuvudet vad jag behöver förbättra eller vad jag behöver jobba på. Och då är jag ju också som... Ja, men väldigt så här kreativ med olika pass och så här att det här, ja, men jag behöver ju bli lite bättre i skaten där och jag behöver förbättra växel 2. Ja, men då lägger jag ju in sådana pass liksom och så kan jag ju ha i bakhuvudet att så här, ja, men jag vet att jag behöver det där typen av passet och lite så. Och sen vet man ju, alltså man har ju med sig vad som funkar och då planerar man ju efter det. Men för mig så är det som att det är ganska självklart tror jag.
Är det så att den traditionella modellen, där är det väldigt uppstyrt? Att det här och det här, så här ska det vara och så här måste det vara?
Ja, men det skulle jag säga. Ja. Och det är ju, alltså vissa personer tycker att det är jättebra. Men vissa personer kräker av det. Alltså,
som du till exempel.
Ju, ja, som jag. Alltså, det känns ju som att förut var jag ju väldigt... Men jag har haft ganska mycket problem, alltså, eller problem, men jag har haft väldigt mycket ångest. De senaste typ 5-6 åren. Och det var ju först när jag började nysta i det där som jag insåg att liksom, jag mår verkligen inte bra av att försöka vara den här ideala längdskidåkaren. Det ger mig bara massa ångest. Och att vara ute på ett liksom 3 eller 4 timmars pass och bara nöta och inte prata med någon eller bara stirra ner i asfalten. Det ger mig ångest och det funkar varken så bra för mig fysiskt eller psykiskt. Liksom. Och då så jag tillsammans med min mentala tränare Anneli Östberg, vi har liksom pratat väldigt mycket om det. Och så här, hon har verkligen försökt att peppa mig till att våga göra förändringar och så här, våga, ja, men fan, kör på ditt så här, och våga tro på dig själv och dina idéer och så. För det var ju sjukt svårt i början. Jag har ju verkligen varit... men jag var nästan på snudden till utbränd där ett tag. För att jag så himla gärna försökte vara någon eller något som jag inte var. Både i träningen och liksom privat. Att det är ju en ganska stor del av skidåkare som är liksom mer kanske inåtvända. Och då, jag försökte ju också vara så. Att så här, ja, men man behöver inte sitta och snacka vid maten. Så här. Det är ju bara jobbigt. Och så här, gå tillbaka till ditt rum när du är på läger och... Ligg där i sängen och läs en bok typ. Fast det alltså, jag hade ju ingen energi till slut. Alltså det var ju som att energin bara gröptes ur mig. Så till slut så var jag ju typ utbränd. Och jag förstod ju inte. Jag var ju så här, jag bara, men nej, jag måste göra mindre saker. Eller jag måste vara lugnare. Jag måste ta det lugnt, tänkte jag. För det är ju det man oftast hör om man är utbränd. Att man har gjort för mycket eller så. Men i mitt fall så var det jag har liksom gjort för lite. Eller jag har liksom inte tillgodosett typ min kreativa sida eller min sociala sida. Utan jag kvävde ju lite den delen av mig själv. Så det har jag verkligen lärt mig.
Jag fick sån, det här är kanske en dålig liknelse, men jag fick så här en flashback från när jag höll på och försökte ta mig in i tidningsbranschen för många, många år sedan. Och jag kommer ihåg att jag ansträngde mig så hårt för att kunna prata om rätt saker på fikat. För man fick absolut inte prata om fel filmer till exempel. För då var det för mainstream-filmer, då blev man ju ja, men, nästan ignorerad. Så jag kommer ihåg att där fick jag också ångest. Och alltså just för att jag kände att hur man än gör, jag kan inte vara mig själv. själv. Och det tycker jag var en jättejobbig känsla. Och sen det här som jag uppfattar att du också vill. Du vill ha roligt. Det är väl inte så mycket begärt, även om man är elitidrottare, att man vill ha roligt på sina pass. Men det känns som att många anser att det ska inte vara roligt. Det kan till och med inte vara roligt hela tiden. Eller hur?
Exakt, så är det ju verkligen.
Men du tycker att man kan ha roligt?
Ja, jag tycker att man kan ha kul. Alltså, jag tycker att det är ju roligt också, även om det är jäkligt tufft. Alltså, ta till exempel passet som jag körde i morse, sprintpasset. Det var jäkligt tufft och mycket mjölksyra och mycket spott och snor och allt möjligt. Men det är ju samtidigt som att jag, ja, men under det passet till exempel, jag hade kunnat åkt runt där och bara varit helt tyst och tänka att jag ska fokusera på mig själv och de delarna jag har att jobba med nu. Det här måste jag utveckla och bla bla bla. Men istället så, jag vet att det funkar inte för mig. För då bara dör min energinivå. Utan jag måste så här hitta små grejer under passet som ger mig en liten kick. Eller som får igång mig. För då gör jag det bättre. Det är, ofta tänker man att nu måste man vara tyst och fokuserad här för att nu kommer det bli jobbigt. Mm. Fast för mig så fungerar det mycket bättre att typ, snacka med någon annan, gör någonting helt annat, bara så här, gå och hoppa lite där borta eller gå och ta på lite musik eller liksom försöka få igång mer så.
Men det här är superintressant, förlåt att jag avbryter dig, men jag bara kom att tänka på en sak när jag liksom diskuterade med, nu minns jag inte vem det var, men just det här i hur olika elitidrottare och motionärer hanterar trötthet. För då menar den här personen då att en elitidrottare, den vill gärna gå in i sig själv och så här, gå in i lidandet och bli så här, gå, verkligen, för det blir den personen stärkt av och motiverad av. Medan motionären vill gärna dra igång musik och avleda smärtan. Så att man vill på något sätt få bort den eller high-fiva publiken. Men nu låter det lite grann som att det du säger är ju att du mer kanske använder dig av det här som man då klassiskt tidigare ansåg vara motionärsknep för att så här, minska lidandet på.
Ja, men det kanske mer är att man kanske har blivit motionär och inte elitidrottare, för att ofta den typen av person som gärna vill stänga in sig, den blir ju så himla lyft att den kommer bli så duktig och att den har helt rätt personlighet för att bli en elitidrottare.
Just det.
Medans kanske, jag tänker så här, nu också som speciellt längdskidor utvecklas ju väldigt mycket mer mot att passa liksom lite mer så här snabba, kanske lite mer snabbtänkta personer än förut. Förut var det ju liksom så här, ut och åka en 3 mil i skogen helt själv. Nu för tiden är det ju korta banor, det är massstart, det är sprint och mycket mer sådana moment. Så att jag tänker att det också gör ju att kanske en annan personlighetstyp typ tar sig in lite mer i idrotten. Men jag tänker också så här, typ Carolina Klyft, hon använder ju sig sjukt mycket av publiken och andra saker för att liksom kicka igång sig. För det är sjukt tydligt för mig att jag gör det bättre om jag liksom hittar de där små grejerna som triggar mig att prestera bättre. Och för vissa är ju det att så här gräva in sig själv och vara helt isolerade. Men för vissa är ju det liksom att någon ropar på en eller att man studsar runt lite eller att jag ser att jag kommer ikapp någon lite eller att jag får köra ett hit mot någon som är lite bättre än mig eller som jag är bättre än. Alltså så att då ofta så höjer man ju sig när det blir såna grejer. Eller om det står ett pensionärspar där uppe som ser mig genom hela backen. Ja, men då skärper jag till mig. Då kör jag den där extra procenten liksom. För att jag vill imponera. Svårare än så är det inte.
Nej, men är det här några sådana, det här du har tagit upp nu, är det sådana små saker som du använder dig av under själva passet för att det ska bli lättare att genomföra?
Ja, men precis. Och så att jag tillåter mig själv att göra det och så här att jag trycker på de sakerna lite grann kanske. För förut var det ju ofta till exempel det exempel som att om det står några människor där borta. Och då hade jag så här, de får jag inte fokusera på alls. Så här, jag ska fortsätta med min tanke här med att jag ska åka upp här och fokusera på min teknik. Istället då tänker jag, där står det ju några, fan vad bra. Då kan jag använda dem till att ge mig lite extra energi nu. Så nu kör jag på lite extra hårt här, den här. Det blir perfekt liksom. Eller typ om jag kör ett intervallpass själv så kanske jag kör olika banor så att jag får en liten nytändning hela tiden. Eller jag ger mig själv utmaningar under passet. Att till exempel men den här intervallen då ska jag bara köra växel 3. Eller den här intervallen ska jag bara staka. Eller på den här intervallen så kör jag hälften och sen så kör jag ett ryck och sen så fortsätter jag. Eller typ efter 2 intervaller när jag känner att energin börjar avta lite. ja, men då tar jag på musik på högsta volym i hörlurarna liksom, och så kör jag. Då blir det ju som en liten ny tändning.
Musik, då måste vi få lite musiktips. Det, jag älskar ju att springa till musik. Har du några favoriter sådär? Top of mind.
Alltså, ja, alltså jag kör ju mycket E-Type.
Ja, men du, det är ju fina grejer.
Ja, taktfast, alltså när man ska köra hårt, då jäklar. Då är det riktigt bra med E-Type och bara blästa på. Jag har lurarna på högsta volym.
Har du någon E-Type-favorit till och med som du kan outa?
Jag vet inte, jag brukar bara ta på typ så här, this is E-Type, och så kör jag.
Man vet vad man får. Jag blev nyfiken, Anna, på det här du nämnde när du blandar skate, klassisk stil och löpning i ett och samma pass. Är det här unikt för dig, eller finns det andra skidåkare som också gör det? Och varför gör man det?
Ja, men det finns nog fler som gör det, det tror jag. Vi brukar kalla det crosspass. Men ofta så kanske man kör det kanske så här, på ett 5 timmars pass. Då kör man kanske väldigt uppdelat, och då kör man en lite längre prov. Det som jag kanske gör lite annorlunda är väl att jag kör det kanske med en timme bara. En timme rullskidor, skate, och en timme klassiskt och en timme löpning. Men det är just för att hålla kvaliteten uppe på mitt pass. För jag tycker ju ofta att kör jag ett 3 timmars pass och så kör jag samma stil, men då avtar jag energin efter ett tag, eller att det liksom blir lite långtråkigt och jag kanske inte åker superbra tekniskt mot slutet av de passen. Så det har ju varit som en liten, vad ska man säga, en liten genväg för mig att köra, att dela upp det mer. Och på så sätt liksom få mer träning gjord, fast ändå göra det på ett mer kvalitativt sätt.
Just det, och hjärtat vet ju egentligen inte vad det är man gör, bara så länge man är igång på ett sätt.
Exakt. Nej, det tycker jag. Det är också som Nils van der Poel.
Just det.
Vilken förebild han är med det. Han gör ju verkligen på ett annorlunda sätt. Han nöter ju inga skridskor alls. Så att jag tror att det är väldigt smart.
Har du träffat honom?
Och våga göra så. Nej, det har jag inte. Men jag skulle vilja det. Mm. Det var kul att prata med honom.
Ja, och det här som jag tänker, jag älskar att du är så nytänkande. För jag tänker att bara för att alla andra gör på ett visst sätt, så behöver inte det betyda att det är det rätta sättet för alla. Det är ju bara mycket gammal vana, känns det som. Att, och det gäller ju även löpning, uppfattar jag. Att det är många, det sitter i väggarna att man ska göra på ett visst sätt. Så att, men du, jag måste fråga dig, det här med att du har valt att tacka nej till landslaget, vad innebär det inför OS då? Som tävlar du inte för Sverige då, utan tävlar du för Anna, eller vad innebär det?
Nej, alltså det jag har tackat nej till är ju bara typ träningsgruppen på sommaren på hösten. Så att jag har inte tackat nej till någonting under vintern, utan under vintern så är det ju att vem som helst som tävlar kan bli uttagen till att åka världsgruppen. Så vi har ju som vissa tävlingar som vi vet är viktiga för att bli uttagen till världsgruppen eller OS. Så att då kör man ju de tävlingarna, och så får ju de som har bäst på de tävlingarna, de får åka världsgrupp. Och sen om du åker bra på världscup, så blir du ju antagligen uttagen till OS. Så det är ju bara som träningsgruppen nu över sommaren som jag tackar nej till.
Just det. Kan du säga någonting om reaktionen du fick när du tackade nej?
Av vanliga personer eller av landslaget?
Nej, alltså, du behöver inte vara så detaljerad, men vad fick du för vibb sådär, rent allmänt, och hur uppfattar du att reaktionerna blev?
Ja, nej, jättebra. Alltså jag var väldigt nervös innan. För att jag tänkte så här, gud, det här är ju... Alltså, det kändes jätteskönt för mig att ta det beslutet. Och jag kände mig så aspeppad. Och så här, gud, det kommer bli så himla bra i år. Och det kommer bli så himla kul. Men sen så var det också som att jag var orolig för vad andra skulle tycka. Och så här, det är ändå landslaget. Och så här, det är ju en stor dröm som många har, liksom. Så att jag var ju lite så här att bara, fan, är jag otacksam nu, liksom, som tackar nej, eller... Så här, vad tycker andra? Är det här helt idiotiskt? Men jag försökte ju peppa mig själv där. Att så här, som min pappa sa, han bara, carpe diem.
Klok
man
pappa.
Man vet ju inte vad som händer. Så. Ja, att så här, men fan, kör. Så här, vad spelar det för roll? Sen så blev jag jätteöverraskad över de reaktionerna jag fick. Alltså jag fick jättemycket positiva reaktioner och folk som verkligen trodde på mig. Och det trodde jag kanske inte. Jag trodde att det var fler som skulle säga, nej men gud, nu är du ute och cykla. Hur tror du att du ska kunna klara dig själv, liksom? Ja.
Men vad har du sett då konkret i form av resultat efter att du har lagt om träningen till det här sättet då som passar dig bättre?
Ja, men det känns ju, alltså, det blir ju ganska mycket att jag får gå på känsla nu på sommaren. Jag har inte hunnit jämfört mig så mycket mot andra, men alltså, jag känner ju att jag utvecklas mycket mer träningsmässigt. Om jag bara jämför med liksom förra sommaren som ändå var hyfsat bra. Fast jag inte gjorde liksom, jag gjorde en hel del liksom anpassningar till min egen träning. Men jag körde ändå liksom, ja, men det blev lite 50-50 skulle jag säga.
Mm.
Men då, jag känner ju mycket mer att jag liksom blir bättre på olika moment. Förut var det mycket att jag kände mig bara sliten och som att jag liksom inte aldrig byggdes upp igen. Utan att jag kanske körde väldigt tuffa pass och långa pass, men att det inte liksom hände så mycket i kroppen. Nu känner jag ju att det händer saker. Och att så här, ja, men kanske om jag har kört ett pass som förut har varit väldigt belastande, så är jag så här, gud, nu det här kommer ju ta 5 dagar innan jag är på banan igen. Men så bara, puff, nej, dagen efter så bara, fan, jag är ju pigg och fräsch redan. Jag kan ju redan köra liksom ett tufft pass igen. Så att det har varit, ja, men stor skillnad fysiskt, ska jag säga, och psykiskt. Alltså jag har ju mycket mer energi.
Men andra sprintkollegor, har de blivit intresserade av ditt upplägg och hört sig för lite, eller?
Ja, men lite grann. Men sen, alltså, jag har ju inspirerats mycket också av mina sprintkollegor. Alltså att det är ju många som har lite samma tankar som mig. Alltså vi är ju några stycken, till exempel som i landslaget, som har snackat mycket om hur man vill träna och så här. Det blir ju ganska mycket ett träningssnack oftast på läger. Men det är ju ganska många som är liksom överens med mig om de här tankarna som jag har. Men det är ju svårt att kliva utanför den mallen som finns. Liksom. Jag tycker jag får ju kämpa med det också. Även om jag kör typ så här, men typ 18 timmar en vecka. Ja, men då kan jag känna mig lite liksom missnöjd att så här, fan, jag borde ju köra 25 egentligen. Att det finns som i bakhuvudet. Eller liksom att så här, men jag kan ha gjort ett 2 timmars lugnt pass jättebra, tycker jag. Så kan det ändå vara så här, fast jag vet ju att det egentligen så borde jag ha kört 3 timmar.
Ja, det gnager
lite. Finns
ju
alltid som en, ja, men precis. Men jag tror att det är också för att det är en så stark kultur inom längdskidor. Liksom. Att vad som är rätt och vad som är fel. Och det finns väldigt tydliga sådana mallar. Så att det får jag ju kämpa lite mot hela tiden.
Men du, tränarna i landslaget, hur backar de upp sina teorier? Eller är det någon som vågar ifrågasätta? Men jag tänker, liksom, hur backar de upp att man ska köra på ett visst sätt? Får man sådana argument?
Jag vet inte.
Nej.
Men det är ju bara som att
det bara är så. Ja.
Det är så. Ja, jag vet inte. Nej. Det är väl, ja.
Jag blir bara, nyfiken.
Ja, det är en bra fråga. Men det är ju bara att man ska träna mycket timmar och långa pass. Och det ska vara jobbigt.
Så är det.
Det ska ju vara jobbigt, men det kan ju vara kul.
Ja, men det är ju någon sån här ganska förlegad löparuppfattning också, tycker jag, när man lyssnar. Och man nu får vara lite, dra lite över en kam då. Men det är ju många som har varit med förr, som det ska smaka blod och man ska ha någon krigsskada lite här och där. Man ska alltid rehabba någonting och det liksom allt annat är bara, ja, då tar man för lätt på sporten, så att säga.
Precis, då gills det inte.
Nej, men du, jag tänkte på det här då, som du säger, att det ändå, fast du har varit nu modig och tagit steget, så ligger det ändå och gnager lite saker i bakhuvudet. Hur jobbar du och Anneli med det då, din mentala tränare? Finns det några sätt att hantera? För jag tänker att om man överför det här till en motionär, så kan det ju vara kanske att man är jättenöjd med sitt pass och sen så går man in på Instagram och så har någon sprungit mycket fortare eller längre. Ja, men du vet.
Exakt. Det går ju att överföra på elitidrottare också.
Ja. Alltså, precis.
Man är ju också, alltså, jag tänker också att är man en person som, ja, men typ om man gillar att träna mycket eller om man är en elitidrottare, så är man ju, man är expert på att jämföra sig. Och man är ju alltid att man försöker göra sitt bästa och kanske lite till också. Och man är ju inte, jag har ju fått jobba jättehårt på att vara nöjd med att så här, ja, men jag gjorde mitt bästa nu. För jag gör fan mitt bästa hela tiden. Och jag gör gärna lite extra liksom. Vilket gör ju till slut att man bara bränner ut sig själv om man håller på så på varenda pass liksom. Och sen att man kanske kommer tillbaka från ett pass och så jämför man sig också med någon annan, då blir man ju aldrig nöjd, då suger det ju att hålla på liksom. Men jag och Anneli, vi pratar ju mycket liksom bara om tankar och så, och jag försöker ju vara så ärlig jag kan liksom med vad som uppstår typ, och vad jag tänker, och inte skämmas över vad jag tänker. Att, alltså, det kan ju kännas lite fjantigt ibland att man så här, Alltså jag blev skitledsen av att jag fick stryk av den här personen idag. Och det gjorde att jag blev missnöjd med hela passet och kanske hela senaste veckans träning. Fast det är ju lite så här pinsamt att erkänna att man är så dum. Eller vad man ska säga. Men det är viktigt också att vara ärlig med att man känner så. Och det betyder att man tänker så betyder det bara att man vill jäkligt mycket. Och att man har en väldigt stark drivkraft och att man gärna vill vara bäst. Liksom. Och det ska man ju använda på ett bra sätt och inte på ett liksom negativt, destruktivt sätt som kanske egentligen är typ det lättaste. Men jag och Anneli hörs ju mycket hela tiden och bara pratar om liksom hur de senaste dagarna har varit och hur tankarna har gått och lite så här olika situationer och så. Sen så är det väl mycket bara att typ reflektera över att så här, under det här passet när jag körde den här intervallen så kom den här tanken att så här, oh, nej, jag är så himla långsam och alla hade ju kört ifrån mig nu. Då måste man ju så här, oj, nu tänkte jag den tanken. Så här, vad betyder den tanken? Ja, men den tanken betyder ju bara att jag vill typ utvecklas och att jag vill vara bäst egentligen. Man är ju ganska enkel egentligen i huvudet att man ofta vill vara bäst bara. Mm. Att det är det som allting grundar sig ifrån. Och då måste man bara säga, ja, jag förstår att jag jättegärna hade velat vara först på den här intervallen. Men nu är jag inte först på den här intervallen. Men jag gör mitt bästa här. Jag kan inte göra det bättre just nu. Mm. Och så får man bara acceptera det liksom.
Men jag tycker det är jättebra att du är öppen med det här, för jag tror det är jättemånga som känner igen sig. Och det är nog ganska lätt att tro också som motionär att det här är bara jag som tänker så. Är man elitidrottare så jämför man sig inte med andra, då är man som inne i sin egen bubbla.
Extremt. Ja, men elitidrottare jämför sig extremt mycket. Sen är det ju vissa som går runt och är sura i liksom 2 veckor efter för att de blev slagna på någon viss intervall. Men... Ja. Där får man ju välja lite vad man vill liksom lägga sin energi på. Det kostar ju ganska mycket energi att liksom ta det så personligt varje gång.
Ja, det låter väldigt jobbigt. Och, ja, både framförallt mentalt. Och det sätter sig väl i det fysiska också.
Ja, gud ja. Mm. Ja, det gäller ju att försöka liksom pusha sig själv till att våga vara nöjd. Det har jag verkligen fått lov att jobba med. Att så här, du kan vara nöjd med någonting liksom.
Ja, men det är ju också det där lite grann svensk mentalitet att man ska aldrig vara riktigt nöjd. Man ska vara lite missnöjd och sträva.
Ja, precis.
Jag blev väldigt berörd av den här podden du medverkade i. Du och Jens Burman och någon, jag tror det var...
Viktor,
ja. Ett av dina bollplank. Ni pratade ju om de här ryggproblemen som drabbar allt fler skidåkare. Och jag blev väldigt berörd och tänker också att här kan man ju också dra en parallell även om en motionär kanske får de här problemen långt senare eftersom de inte belastar på samma sätt som en elitidrottare gör. Men att det ändå är tänkvärt och jag reagerar verkligen på att det är så vanligt.
Mm. Ja, det har ju blivit sjukt vanligt med ryggproblem.
Ja. Och det här har ju ni då pratat, ni har gett era reflektioner i den här podden, men tänkte, har du hunnit reflektera efter det på var det något annat då? Är det någonting kanske som du gör idag för att förebygga det här?
Ja, nej men alltså det går ju typ lite ihop med liksom hela hela min så här träningsfilosofi lite grann, att våga bromsa när kroppen säger till liksom. Och typ det du sa också, att man kanske inte... Ofta så blir det ju när man är elitidrottare att man... Det blir lite att man har så här småkänningar här och där. Speciellt om man är en konditionsidrottare. Men man måste ju på något sätt också så här kunna förstå att det är också en signal från kroppen att någonting kanske inte riktigt stämmer. Att man kanske överbelastar på något sätt. Och så. Men jag tycker, för mig så hänger ju ryggproblemen ihop väldigt mycket med den totala belastningen. Så att kör jag mycket träning som typ inte passar mig, ja men då märker jag väldigt stor skillnad på min rygg. Och sen där också så är det ju väldigt viktigt att man kan få hjälp och kunna ta hjälp av liksom fysios och sådana personer som har kunskap om det. Och att man får göra det som passar en själv lite grann. För att det är ju väldigt olika vad man har, men vad som funkar. Mm. Precis som med träning.
Upplever du att du fått mindre ryggproblem nu när du kör efter eget upplägg än när du körde efter det tidigare upplägget?
Ja, jo, men det tycker jag. Det har ju nu, alltså, jag har haft lite känning nu senaste veckan, för jag har kört ganska hårt. Jag tränar mycket nu senaste månaden liksom. Men innan det så har ju hela sommaren och hela våren funkat klockrent. Alltså. Och det, alltså jag kan inte komma ihåg senast det kändes så bra liksom, med ryggen.
En sak också som ni var inne på som jag tyckte var väldigt intressant att lyfta fram, det är ju det här med att svenska längdåkare är ensamma, väldigt ensamma om att köra tung styrketräning. Att ja, men de andra, till exempel norrmännen då, de kör mer men så här, TRX och hopp och såna där saker. Hur har du tänkt där? Har du justerat din styrketräning på något sätt nu?
Ja, jo men precis. Jag testade något år där och kör lite mer tyngre styrka. Men jag märkte ju ganska stor, alltså ganska snabbt egentligen att det inte alls passade min rygg liksom. Och att det var ju som att jag blev ett paket bara. Att det liksom, så att du hade nästan ingen spänst kvar i musklerna liksom. Och fick mycket problem med ryggen. Så att där har jag också så här att jag har valt vilka personer som jag vill ska hjälpa mig med styrkan. Och att jag tror på deras filosofi liksom. Men jag tror ju, det är ganska tydligt att mycket av ryggproblemen måste ju komma därifrån. Det tror jag.
Oh, men det här som jag tyckte var väldigt intressant också, det här med att ha rätt muskler påkopplade. För är man elitidrottare och väldigt prestationsinriktad så blir det väl att, ja men nu ska jag fasen ta den här stången med 120 kilo eller vad det är. Och man skiter lite grann i vilka muskler det är som jobbar. Stången ska upp.
Ja, gud ja. Eller? Ja, exakt. Jo, man löser ju det. Så är det alltid. Ja. Det har ju varit ett stort, alltså det har ju varit någonting som jag och de fysios jag har tagit hjälp av. Vi har ju liksom jobbat i gymmet med att så här, ta inte i, att så här, andas ut och göra övningen, så här, slappna av, typ att jag, för jag är ju liksom att, men är det någon som visar en övning eller någonting, då är jag så här, yes, ja, då kör jag den och så liksom vrider och vänder och tar i med allt jag har liksom. Och det är alltid 100% och skitsnabbt och så här. Att där behöver man ju ha lite kanske hjälp och liksom bromsa. Men jag känner nästan ingenting med liksom tyngre vikter nu, utan det är mycket så här balansplatta och mycket hitta rätt aktivering i de nedre magmusklerna och sätet och så. För att ska man lyfta en stång på flera kilo, då kopplar man ju oftast ur dem och så bara kör man och drar med de största muskelgrupperna liksom.
Ja, men typ ryggen får väl
ta mycket stryk. Ja, den mår inte jättebra då.
Nej.
Ja, herregud.
Och det här som jag tyckte också, för jag har ju varit sån tidigare att det ska absolut vara tunga vikter. Och annars är det inte någon styrketräning. Och sen då,
är ju typ roligare.
Ja, det, på ett sätt är det roligare. Men just när jag då, ja men nu ska vi se, vilka muskler är det som faktiskt jobbar? Vilka är påkopplade? Så fick jag köra aktiveringsövningar. Alltså det var ju verkligen att kapa, där fick man kapa mycket, mycket vikt.
Ja, gud ja.
Men just den här känslan av att rätt muskler jobbar är ju också jäkligt cool.
Ja, det är ju nice när man känner det. Ja. Alltså det är ju stor skillnad. Man blir ju sjukt mycket starkare än när man bara river upp någonting. Alltså kör man bra aktiveringsövningar innan och man känner att man är påkopplad. Går man sen och kör det här tunga lyftet, då är det som en jävla fjäder. Till skillnad mot när man körde innan och försökte. Men det är ju stor skillnad. Ja. Så, ja.
Jag såg en vlogg där som du la ut när du och Gustav tränade, och då såg det i alla fall ut som att ni körde någon form av aktiveringsövningar innan ni gav er på intervallpasset.
Ja, vi kör ju sjukt mycket så. Gustav har ju också haft en del problem med ryggen.
Okay.
Så vi, ja, men varje morgon nästan så kör vi rörlighet och liksom lättare styrka.
Är någon speciell tänk bakom rörligheten, någon slags, något upplägg du har fått eller hur?
Ja, precis. Men jag har hjälp av egentligen två fysios som hjälper mig, som heter Marcus Bystedt och Martin Holt. Som både hjälper mig med behandling liksom, typ en gång i veckan. Och då under de behandlingarna så håller ju de koll att nu känns det lite här i din vänsteraxel. Eller det är någonting som, det är lite stelt här runt sätet här. Eller du behöver liksom jobba på aktiveringen i bålen på det här stället nu. Så att de hjälper ju att göra en check liksom. Och sen utifrån det så hjälper ju de mig med övningar. Typ rörlighetsövningar eller små aktiveringsövningar. Och också liksom passet i gymmet. Det lägger ju de också upp utifrån det.
Just det, för att, som jag uppfattar det är ju då obalanser som ligger bakom mycket av de här överbelastningsskadorna. Så det är ju jättebra, då har de koll på så att du inte råkar ut för de här obalanserna.
Mm. Ja men precis. Sen kanske jag gör det ändå.
men minskar risken.
Ja, precis. Ja, alltså det är ju svårt när man tränar hårt och mycket. Liksom, och, så att det blir ju mycket, mycket känningar här och där. Men det är ju det man måste på något sätt kunna hantera och balansera sig emellan. Och hitta en väg för att undvika dem. För att får man för mycket känningar, men då kan man inte göra sig själv rättvisa.
Nej. Men hur ser det ut i landslaget? Har man det här upplägget då också, att man har en fysio eller två som håller koll på hur pass aktiverade de olika musklerna är och så? Eller hur ser det ut?
Ja, jag vet inte hur det ser ut just nu, men senaste året när jag var med så var det väl lite oklart liksom. Men tidigare så har det ju funkat så. Både Martin Holt och Marcus Bystedt som jag jobbar med mycket nu, de har ju varit med i landslaget förut och hjälpt mig. Så att, och det har ju funkat sjukt bra, så att jag har ju liksom velat behålla dem. Typ. Mm. Men de är inte kvar där nu.
Okej, men det här tycker jag i alla fall är väldigt intressant även för oss motionärer, att det är ju lätt att tänka att mer kilometer i veckan är alltid bättre, men det behöver ju absolut inte vara så. Jag försöker verkligen få ut att se till att rätt muskelgrupper är påkopplade, speciellt när det är så monotont som löpning och ofta på hårt underlag. Så att, och det för mig vidare faktiskt till min nästa fråga till dig. För du nämnde ju att löpning funkar olika bra för dig på olika underlag.
Ja, precis.
Kan du berätta?
Jag springer ju, jag springer väldigt lite på hårt underlag. Med min rygg så funkar det ju bättre med mjukare löpning. Så jag kör ju mycket myr och mycket obana. Gustav, min sambo, han är ju gammal orienterare. Vi har mycket orienteringskompisar. Så att, jag har en jäkla fördel där. Att jag kan ta hjälp av dem och få till bra liksom, orienteringspass och sånt. Alltså, det är ju klockrent. Och man får ju också en skitbra liksom, aktivering av bålen. Och sätet och så. Mycket mer när man springer i skogen än när man springer till exempel på asfalt. Det är ju sjukt stor skillnad. Mm. Och sen också så är ju om en obanad löpning när man bara springer i skogen eller myrlöpning när det blir ganska tungt är ju väldigt likt som det blir i skate för oss. För att på skate så har man mycket längre kontakttid, vilket du också har när du springer obanat eller i myren. Då har du ju lång kontakttid, så det är ju skitbra att träna på liksom.
Mm. Ja, men och hårt underlag, det är då, då funkar, även om du har dämpade skor så blir det inte bra. Och det blir inte så nära skidåkningen heller kanske?
Nej, det blir det inte. Alltså det är ju bra att ha typ lite studs i benen. Liksom. Så att ibland kan det ju vara bra att springa lite hårdare. Men typ bra dämpade skor brukar väl hjälpa lite grann. Men jag är väldigt, under sommaren så anpassar jag kanske inte jättemycket med löpningen. Då liksom är det inte hela världen om jag har lite liksom problem med ryggen till och från, men under vintern vill jag ju absolut inte ha det, för att då kan jag inte göra mig själv rättvisa liksom. Så att då under vintern undviker jag ju hård löpning nästan till 100%.
Men när du är ute och tränar, liksom, händer det att du känner dig helt smärtfri i hela kroppen, eller har du alltid lite ont någonstans?
Ja, det är svårt. Alltså, ja, jag har nog alltid lite känning. Det skulle jag nog ändå säga. Sen är det väldigt upp och ner från dag till dag liksom, eller bara pass till pass, men man vänjer ju sig också. Det är det som är lite dumt med ryggproblem, att det är ju lätt att man, för det blir ofta lite så här diffusa symptom, så att man ofta vänjer man ju sig vid det och så liksom kör man på och så tänker man inte så mycket på det förrän man typ får bort dem lite grann. Då inser man ju att så här, men gud, vad har jag haft för himla känsla, det här har ju begränsat mig som tusan.
Mm. Ja, men jag tänker då, löpning måste vi bara uppehålla oss runt en liten stund till. Men vad tycker du egentligen om löpning? Är det kul eller är det ett nödvändigt ont för dig? Eller vad?
Nej, jag älskar att springa. Ja. Alltså, fick jag välja så skulle jag springa nästan alla mina pass. Jag har alltid älskat att springa. Så att när jag har lagt av så har jag en bild av att jag kommer springa väldigt mycket. Det hade varit kul att typ göra någon så här, sätta bra tider på bra lopp. Mm. Det kan jag tycka är lite kul med löpning, att man kan liksom jämföra en tid på ett lopp mot andras. Eftersom att det är samma underlag. Det är ju lite tråkigt med längdskidor. Att det går inte att jämföra så med tider.
Just det. Men Lidingöloppet till exempel låter som att det skulle passa dig som handen i handsken.
Ja, faktiskt. Mm. Det hade varit jäkligt kul att springa. Jag har sprungit i den typ 10 kilometer någon gång.
Ah.
Då gick det inte så bra. Var inte så nöjd med.
Minns du vad du hade för tid, om det är nu någon som är nyfiken?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag tror inte att det var så bra. Jag har för mig att jag hade varit sjuk typ en lång period innan. Ah. Så jag vet inte.
Nej. Men har du något favoritlöppass då som du vill dela med dig av?
Oj. Ja, men jag tycker att det är kul att köra intervaller, det är kul. Mm. Och så kör man ja, men typ 20 minuter uppvärmning och sen så kör man en stege. Så att man kanske börjar på typ så här 5 minuter, sen går man ner till 4 minuter, 3 minuter, 2 minuter och sen 1 minut och sen några 30-30.
Ah, ja, den är kul. Du gillar när det händer grejer.
Ja, precis. Och så när man får springa fortare och fortare, det är kul. Då går tiden fort.
Men det kanske är ett bra motivationstips. Det är ju då flera av er som lyssnar som har skickat in frågor till dig, Anna. Och som sagt, några av de frågorna har jag ju ställt under den här intervjun hittills. Men en fråga är ju bästa motivationstipsen. Och ja, det är väl som du är inne på, att variera. Att kanske när du kör intervaller inte köra exakt samma intervaller under hela passet.
Nej, precis. Och så våga anpassa liksom. Och så här, vara lite lyhörd på typ vad en skalle känner för att göra lite grann. Mm. Att så här, ja men idag är liksom huvudet i en så här nötar-mode. Ja men då kanske jag kan köra lite längre intervaller. Men är jag så här jätteokoncentrerad och så, ja men då är det ju bättre med kortare intervaller. Så att man liksom hackar lite. Om man hackar kroppen och skallen, så brukar jag tänka. Så att jag ändå får ut mycket av passet och kan göra det kvalitativt. Men att man försöker hitta lite så här genvägar till att göra det utan att kosta så mycket.
Hur pass tätt in på passet tar du beslut om upplägget? Eller kan det ske under själva passet också, att du justerar?
Ja, jo, men det kan jag göra. Ibland så har jag typ en tanke innan. Att jag kanske känner innan att så, ja, men det, när jag tänker på passet, vad jag skulle vilja köra. Men sen kan det också vara när jag värmer upp, så kan jag ju få en känsla av vad jag vill göra. Eller också under tiden kan jag ju känna så här, ja, men om jag börjar att jag ska köra 10 minuters intervaller. Och så känner jag så här att så här, nej, alltså min hjärna håller på att sprängas av det här. Ja, men då ändrar jag ju. Och så här, nej men fan, det här är inget bra. För nu, jag har inte alls bra kvalitet när jag kör det här. Då är det bättre att jag växlar över och kör några kortare intervaller. Om det är det jag har lust med.
Ja. Men då kanske någon då tänker att, ja, är det inte lätt då att man kör korta ner passet? Eller att det inte blir så som man hade tänkt från början? Att, ja, är du förstår vad jag menar? Men då kanske, då har man hamnat
men det
här.
Har jag hört. Ja. Ja, jag vet inte, för det har jag hört av många tränare, att det är liksom som att det är lite oseriöst, eller vad man ska säga, att hålla på så. Men jag vet inte om det är, alltså för mig så, jag har ju typ den drivkraften att jag alltid vill mer och jag vill alltid mycket och jag vill alltid vara bäst. Så då, jag tror liksom att det går liksom inte att hamna i det riktigt. Sen är det väl skillnad om man tänker på att om man ska göra passet eller inte. Då är det ju såklart annorlunda. Men jag tror att med mitt tänk så blir det mer kanske att man tycker att det är kul och att man kanske fortsätter eller att man gör saker väldigt bra. Typ. Eller för mig så är det ju ett sätt att höja kvaliteten på alla pass. Så att jag gör saker bra och inte bara gör det jag borde. Typ. Men jag vet inte. För det är ju som att vissa tror att jag liksom så här, då kör jag bara 20 minuters pass för att jag kan göra hur jag vill. Men det är inte riktigt så heller, utan jag vill ju ha bra pass, men jag försöker att hitta genvägar till att få till bra pass typ.
Men jag tänker också att det kanske är lite systemfel i hur man uppfattar att det ska kännas efter ett bra pass, att det här, återigen tillbaka till den här gamla uppfattningen om att man ska känna att man har varit nere i gruvan, att allt annat funkar inte, då är det fel. Men att, som du är inne på, att man har fått ett bra pass, man har fått en rejäl genomkörare, men att man fortfarande tycker att det är roligt, att hjärnan inte har blivit helt urlakad, det alltså,
precis. Ja. Jag tycker att det är kul att ta ut mig, och jag tycker att det är kul att liksom köra hårt som fan eller att tävla mot andra och så. Så att, jag har ju ändå den grundkänslan i mig. Men jag tänker också att det kanske blir så att om du blir tvingad till att köra ett toktufft pass liksom, där mjölksyran bara sprutar och du vill kräkas. Om du tvingas till att göra det en dag när du inte är redo för det. Då blir det ju kanske inte liksom en positiv upplevelse så. Och då är det ju kanske inte heller så att kroppen kan tillgodose sig den träningen just den dagen. Men hade du väntat i 2 dagar eller liksom justerat träningen så att du är fit for fight att göra det den här dagen när du hade tänkt det, då blir det ju en helt annan upplevelse, tänker jag.
Men då måste jag bara ställa en följdfråga på den. När du väl befinner dig i en tävlingssituation, då kan du ju faktiskt inte välja att justera efterhand, utan då måste du genomföra den där distansen, 1,5 kilometer.
Ja,
hur jobbar du då mentalt om du tycker att, hur gör du för att inte tycka att det är tråkigt?
Ja, men tävling är ju, fast där tror jag har ju liksom, alltså tävling är det bästa jag vet. Alltså jag är verkligen, jag är alltid typ älskad att tävla. Och jag tror att för mig så är det så här, alltså när jag ska vakna på tävlingsdagen, då är det ju som att jag bara studsar upp och är ju så här skitglad att jag ska få tävla. Så jag tror att jag älskar ju liksom tävlingsmomentet i sig. Men sen såklart kan man ju ha dagar där man är jättetrött eller typ, ja, man får mens på tävlingsdagen. Men då kanske man inte är liksom superkaxig. Men där gäller det också då att ha lite så här genvägar så att man, så här, ja, men hur kan jag se till att tävlingen idag ändå liksom, att jag gör den på bästa sätt. Att så här, ja, men jag kanske ska ha med mig den här grejen, eller jag ser till att lyssna på lite musik, eller jag gör den här saken som påverkar mig så här, så att jag får den här känslan som jag vill ha på en tävlingsdag. Sen så inför tävling så lägger man ju upp träningen så himla mycket också mot tävlingen. Så att ofta har man ju så bra koll på sin träning så att man är ju pigg och fräsch på tävlingsdagen.
Men om det nu skulle vara så, nu tar du faktiskt upp det här med mens som ju väldigt många landslagsåkare jag har pratat med tycker är jättejobbigt att prata om. Det verkar som att de helst liksom, ja, vill ignorera att de har det. Om du nu skulle göra en viktig tävling och det sammanfaller med mensen, vad gör du då?
Ja, jag tävlar.
Gilla läget,
lite så. Och kanske är lite schysst mot mig själv att jag... Att så här, ja, men det kanske inte behöver liksom kännas... Jag kanske inte behöver liksom tycka att det är svinkul idag. Eller så här, jag kanske inte behöver liksom vara supertrevlig och glad. Om jag inte har lust att vara det. Liksom. Eller så här, ja, jag tar med... inte vet jag. Alltså någonting som jag tycker typ är gott att äta. Som jag kan äta mellan hiten. Eller liksom... Ja, men att man gör lite sådana så här, anpassningar som är lite schyssta. Så att man ger sig själv lite... jag vet inte, men bara att man kanske mår lite bättre. Typ så.
Jag tycker det låter jättebra. Man kan ju faktiskt inte göra så mycket. Kroppen är ju som den är. Och med, ja, det, jag önskar att fler vågade prata om mens och faktiskt att det kan vara en faktor som bidrar till att det kanske inte alltid går precis som man vill.
Nej.
Jag tycker i alla fall att det är sjukt inspirerande att prata med dig, Anna, och ja, men jag älskar att du vågar gå din egen väg, och ja, men jag är helt säker på att det kommer att gå superbra på OS.
Ja, vi får hoppas det. Det var jättekul att vara med.
Ja, det ska bli superkul att följa dig. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Maratonpodden.
Ja, tack så jättemycket att jag fick vara med.
Om man vill följa din väg mot Peking, var gör man det bäst?
På Instagram, där jag heter Anna Dyvik, eller genom min blogg.
Just det. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Och sen vill jag bara berätta för dig som kanske inte visste att jag faktiskt har en podd till. Om löpning dessutom, ihop med Malin Evelöv som är en av våra främsta löpare genom tiderna. Den podden heter Evelöv och Månström, och ett hett tips för en massa inspiration om löpning, det är att lyssna på den podden. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.